Hej och välkomna till Fredagspodden!
Grammispodden.
Du, Amanda, jag är nervös.
Men vet du varför? Jag tror att jag tycker att helt plötsligt blev det så otroligt kul att gå på Grammiskväll. Det är för att jag blev så inspirerad av Oscars.
Det är alltid bra att ha en förlaga.
Ja, men för att det hände så precis. Alltså, idag är det faktiskt tisdag, vi ska gå på Grammis. Och Oscars var ju i söndags.
Ja. Var det söndags?
Söndagsnatt.
Nej, det var inte i natt.
Nej. Men och vet du vad jag funderade på i morse? För det är fortfarande, det spiller ju, alltså fortfarande på Insta så är det ju Oscars.
Absolut.
När man vaknar på morgonen, lite så.
Ja.
Och då tänkte jag på att det har hänt en otrolig grej för mig.
Nej.
Jo, det här låg jag tänkte på länge.
Med Oscars.
Jag vet inte längre vem jag skulle välja. Leo eller Ryan Gosling.
Va?
Nej, Hanna.
Nej, vilken grej.
Jag håller på att överge min stora gamla kärlek.
Men vad säger det om dig? Alltså jag bara tänker så här.
Ja.
För att jag har aldrig varit jättekär i Leo. Jag kan se på honom på så här bilden när han var ung och få så här knip i hjärtat såklart.
Ja, det är klart.
För att han var ju väldigt, väldigt snygg.
Ja.
Men jag har aldrig varit så här kär i honom.
Nej.
Men däremot, Ryan har vi pratat om förut här. Han har ju verkligen något.
Jo. Men vet vad han har? Nej. Som jag är inte säker på om Leo har det.
Han är ihop med en äldre tjej. Till det. Du känner dig inspirerad.
Nej, men jag är inte säker på om Leo har det här. Lika mycket som Ryan. Ryan har humorn.
Ja.
Man ser på hela hans utseende att han kan vara jävligt rolig.
Absolut, absolut.
Leo är liksom, plus att, vad är det för fel på honom med alla dessa? Han har ju relationsblockering.
Absolut, det har han.
Det har inte Ryan.
Nej. Men jag tycker också är roligt med Ryan.
Nej.
Det är att han kan dansa så roligt också.
Och fint. Men du, även du från Oscars, har du sett klippet på Justin Timberlake?
Nej.
Han går upp och sjunger dance, dance, dance.
Det är trollslåten.
Ja. Ja. Och det är massa dansare och han dansar själv på scen. Och grejen är så här, då kommer jag på det. Det finns inget som gör mig så lycklig som dans.
Nej.
Jag kommer börja dansa efter den här bebisen i höst.
Ja, men jag kommer följa med dig.
Ja, men kommer du inte ihåg, då tänkte jag att jag skulle sätta ihop en ny dansgrupp. Kommer du inte ihåg hur besviken jag var på alla som aldrig dök upp?
Jättearg.
Fast jag förstör mitt liv.
Du och jag får egen dansgrupp. För det här tycker jag att man kan prata om.
Ja.
Du var ju så pepp.
Ja.
Du ordnade en lärare med alla som skulle vara med.
Mm.
Alltså så här, kom här och så. Sen var det ju så att det var ju många som tyckte att det var en skitkul idé.
Såklart.
Ja, men väldigt många som inte heller kunde fullfölja.
Nej, och jag var ständigt arg. Alltså jag tog det så otroligt personligt. För jag skämdes ju för läraren. När det bara var jag där.
Exakt.
Och så ibland kom det någon annan. Och vi skulle ju lära oss också en dans. Vilket gjorde att vi kunde inte göra det. För att det, liksom, alla kom in olika. Och,
alltså, ja, men, fast vet du också, som jag måste säga. Nej. Som jag har tänkt på mycket efter det här.
Nej.
Säg att vi var 7-8 tjejer.
Ja,
va? Ja. Kvinnor.
Ja.
Ja. För jag tror så här. Om vi hade bara gått i en annan dansgrupp med människor som inte vi känner.
Ja.
Ja, då hade vi gått in där så hade det varit roligt. Så lär man känna varandra och man liksom bildar någon form av team.
Ja.
Här kom vi in människor som vi känner.
Ja.
Bara. Mm. Bland de här som var med så fanns det ju en som var typ så här: jag är bättre än er.
Men jag vet, så var det ju.
Det var ju en personlig typ som var där.
Den var ju glad när den inte var där.
Jätte, för det var lite så här. Måste vi flamsa här nu för att alltså, jag är professional dancer.
Ja, och sådana typer kan det finnas. Men då hade ju du och jag skrattat åt den om vi inte kände den.
Exakt.
Ja.
Mm. Sen fanns det ju liksom den som var så här: jag har dansat jättelänge så att jag kan det här, men härlig.
Ja.
Typ så.
Exakt.
Ja. Och sen för att den här som var så här: I'm a professional dancer.
Ja.
Var ju så här: nej, men du är inte bättre än oss.
Nej.
Alltså det blir lite dävligt i gruppen.
Det kan lätt bli det.
Ja, men, och det tänker jag så här: jag tror inte att det blir det om det är så här, du och jag skulle börja gå i en dansgrupp bara.
Nej.
Så, eller du och jag själva. För då, man måste ju få så här, ja, för grejen är så här med dansen som jag också efter, för det var ju också i samband när vi lärde vår Beyoncé-dans och vi uppträdde
precis.
Med så. Och när jag ser mycket dansfilmer på Instagram. Och
ja, dansgruppen hette ju Beyoncé Dans.
Exakt.
Det var det vi döpte den till.
Men det är två saker som man måste, om det här ska bli bra.
Mm.
Och det är ett, att man måste gå då.
Komma. Ja, ja, ja.
Två, våga släppa loss.
Ja, men jag tror att ett fel vi hade i den danslokalen var att det fanns speglar.
Ja.
För att helt plötsligt så såg man sig själv i spegeln. Och det kanske är bra efter ett tag.
Ja.
när man har liksom kommit in i dansen. Men i början så hämmar speglarna en.
Jättemycket.
Det är därför det inte finns speglar på yoga till exempel.
Nej, så skönt. Jag tänkte, för jag hade funnits speglar på yogan, då hade jag kanske slutat på yogan direkt.
Ja, men det är klart. För man, alltså, man kanske känner sig spänstig i en övning.
Ja.
Om man skulle se sig själv och betrakta sig själv så kanske man... Det är liksom inte samma sak.
Men det är lite med den här, så här sägningen då, klyschan. Att man ska dansa som att ingen ser.
Såklart.
Ja. Och det måste man ju...
Plus att i spegeln ser ju alla andra en också. Men om du... Förstår du, om jag hade varit på yoga, då hade jag ju tittat på alla andra genom spegeln.
Ja.
Det gör man inte nu heller, så man ser ju inga andra.
Nej, och man måste... För det är det också som är just hela trixet. Att när man ska dansa då, då måste man ju gå in i sig själv och sin egna kropp. Precis som på yogan.
Mm.
För att annars om man bara så här, gör lite och tittar på alla andra och håller på så här, då... Då blir det inte dans.
Nej.
Det blir inte yoga.
Nej.
Alltså, för det som det ska vara.
Ja. Men alltså, det finns ingen coolare än folk som kan dansa.
Nej.
Men också speciellt, jag vet inte vad det är, men speciellt killar också, som Ryan.
Ryan alltså.
Och som Justin.
Jag måste faktiskt ge en eloge till min första man.
Han kunde dansa.
Jättebra på att dansa.
Ja, det, här, och det, var, vi det kunde... kanske var lite därför du var kär honom.
Han var bra på två saker som jag gillade då, på den tiden. Dansa. Och åka skidor.
Men gillar du inte fortfarande?
Jo. Men med honom så var det så att vi kunde ju gå ut och dansa på klubb. Han älskade det. Sen kunde jag ju vara så här, jag älskade inte alltid det. Nej. Jag ville ju stå i någon bar och
prata
och röka och så här. Så, men han var ju verkligen ett klubbkid. Ja. Alltså gick ut för att dansa. Men han kunde också hemma.
Ja.
Alltså så här, för vi lyssnade mycket på musik då, för han var ju också DJ. Ja. Men då kunde han ju... Han kunde dansa så fulroligt. Ja. Hemma som att det var...
För han kunde dansa på riktigt och sen kunde han göra det roligt.
Ja.
Och då blev det väldigt kul.
Absolut. Och det där kan jag ju se jättemycket. Alltså när Rosa kör loss, då är det ju hennes pappa jag ser.
Ja, för de har väldigt lika kroppar också.
Väldigt lika. De långa ben och bumpiga rumpor på det sättet.
Ja, ja. Sportiga.
Sportiga.
Men på den tiden, jag vet inte hur det är nu för tiden. Men på den tiden, för jag vet vilken tid du pratar om. Jag var ju väldigt ung när jag började gå ut. Så jag var ju med också. Jag fick hälsa på de här klubbarna som du pratar om.
Ja.
Och då var det väldigt mycket att man dansade. Det var ju då, tror jag, och nu liksom skulle folk skratta åt mig, men jag tror att det är då som housemusiken kom.
Ja, det blev klubb.
Det blev klubb.
Och man innan liksom... var det väl disco då, kanske?
Nej, men sluta
vara då.
I 70-talet.
Som jag säger så här, okej, om det var men så här, disco 70-tal, men det var ju också typ disco 80-tal. Eller vad var det då? Då kom ju Madonna.
Då tror jag att det var mer så här George Michael. Alltså,
lightare disco, men det är också... Okej, disco 70-tal, pop 80-tal.
Ja, så tror jag.
Club, house, så tror jag. 90-tal. Eller hur?
Jakob Strage, hjälp oss.
Jakob Strage, det är kul att han ska hjälpa oss. Jag tycker det var kul att ringa Fredrik Strage.
Ja, jag är det då. Vad fan är Jakob Strage?
Det är han, din kompis. Är inte det han?
All Blues.
Ja. Nej, vi har lite skragge.
Skragge. Jakob Stege. Kom igen.
Den som minns honom.
Jättelångt bak.
Nej, men alltså, om det är någon i podden som minns Jakob Stege, då har vi verkligen hittat en ny målgrupp på podden.
Då sa han så här: tänk att jag som har gått på diet i ett liv blev smal först när jag var döende och fick cancer.
Ja.
Och jag kan säga att nu får jag knappt in min mat. Det här är inget liv.
Nej, men så här, du är allvarlig, men du är inte pretentiös med din egen panikångest.
Nej, jag är inte pretentiös för något.
Nej, men förstår du, det är två olika saker. Jakob Stege, det var ju alltså den första talkshowen som fanns i Sverige på SVT. Han var alltså jättebra kompis med farmor.
Jag vet, det är därför vi vet om det.
Och jag och han och farmor var i New York. Alltså, nu pratar vi 1987.
Han var en av de första officiella gaykillarna.
Absolut.
I Sverige.
Ja.
Alltså, vi pratar så långt.
Han var en av de första som blev gay i
Nej,
Sverige.
Men alltså som var liksom det uttalat
Absolut.
Utåt.
Absolut. Han dog också i AIDS.
Exakt.
Vilket också var många som gjorde i den generationen. Vilket var tragiskt.
Och det var, farma hade två gaykompisar. Det var,
hon hade jättemånga. Men...
Ja, men alltså som var kända.
Ja.
Den, han och...
Sixten Herrgård.
Sixten Herrgård. Ja. Ja.
Farmor var ju så rolig med Sixten, för Sixten var ju, han var ju stylist. Han var ju en av Sveriges första stylister.
Det var ju så roligt. Allting är Sveriges
välkommen
första.
Till historia, historiepodden. Sixten Herrgård. Men jag tycker att det tillhör allmänbildningen att veta vem Sixten Herrgård var. För Sixten, han var ju då typ stylist och typ i Veckorevyn då. Och när Veckorevyn var lite äldre, det var ju den enda modetidningen som riktigt fanns. Ja. Och Damernas Värld då. Ja. Men Sixten, han, alltså farmor brukar alltid säga det så här. Pappa kunde komma in i ett rum och pappa har alltid sett ut som en uteliggare. Ja. Typ, en gammal hippie. Hon bara, herregud, jag önskar att Sixten levde så han kunde ta tag i din stil, älskling. Det ville hon. Och Sixten, han var så här också för att han reste jättemycket. Och gjorde otroliga modejobb.
Väldigt snyggt namn, Sixten.
Sixten. Jätte.
Skitcoolt.
Synd att ni har bestämt er för Louis.
Ja, men Sixten Schulman.
Jo, gulligt.
Faktiskt.
Sixten. Sixten.
Det är så coolt. Jag får säga direkt, Alex, efteråt.
I alla fall. Han visste ju att farmor hatade att vara ensam. Ja. Hon hade ju alltså nu pratar vi en ensam fobiker.
Ja, på en nivå som ni, även om ni tänker det värsta, så är det 10 gånger dubbelt.
Ja, det här var verkligen. Hon engagerade ju tusentals människor under sin levnadstid för att man skulle finnas för telefon om hon ville ringa när hon var ensam. Ja. Eller inte riktigt ensam, men hon kände sig ensam. I alla fall. Och Sixten visste ju då om det här. Så varje plats han kom till så skickade han ett fantastiskt vykort till farmor. Oh. Och den samlingen har ju vi. För farmor var ju så här, man borde gjort en utställning med den här.
Har vi den?
Ja.
Men då tycker jag vi ska göra en utställning av den.
Det är så roligt. För det var också
men
så
det är ju fantastiskt, Anna.
Eller hur? Sixtens vykort.
Men gud, kanske nästa Daisy Grace.
Kul. Att vi hedrar Sixten.
En mars.
Till den första stylisten.
Ja, men för att, vet du vad? Det här var ett jävla roligt gäng.
Ja.
För att farmors också bästa kompis var ju Sveriges första make-up-artist. Olly.
Ja, Olly Gryn. Hon lever fortfarande.
Ja, det gör hon. Ja. Och hon är nog ganska gammal nu.
Jag pratade ju med henne. Det här minns jag så väl. Du och jag var på väg någonstans med tåg. Precis när farmor hade dött.
Ja, och då ringde hon
för att hon ville säga att vi var så duktiga och så. Det var fint. Hon ville liksom säga jag tar över lite farmors.
Ja, för farmors de två var ju det roligaste paret man kan tänka sig.
Så roligt.
Det var en stor och en liten.
Då var det också så här, det hetaste märket var ju Pierre Robert.
Jag vet.
Och hon var ju då makeupartist för Pierre Robert.
Det var typ det enda märket. Alltså det var liksom så här,
det och Lancôme var typ det som fanns.
Ja. Och hon då sminkade henne och farmor hela tiden.
Ja.
Och alla modellerna.
Ja.
Och farmor var liksom lite större på den tiden.
Ja.
Och hon var väldigt liten.
Ja.
Och de
med
var
väldigt lockigt hår.
Väldigt lockigt hår. Och farmor hade inte lika lockigt, men hon lockade själv.
Hela tiden?
Ja, hela
hon
tiden.
Ville ha Laset mycket år. Volym i håret. Ja.
Och sån här stor fluga.
Liksom. Nej, men det var så 80-tals. Farmor hade ju på, det här är 80-talet då. Då hade hon ju liksom. Men så antingen hade hon en klämma i håret.
Ja, det var
alltså såna här klämmor som man hade som.
Men lite så här kanske fjärilstopp eller någonting.
Ja, eller så hade hon en rosett så. Sen hade hon ju då sydde hon ju upp för att hon tyckte inte att hon hittade något i affärerna för hon var ju lite kurvig.
Ja.
Då hade hon då hon hade alltid svarta eller vita kläder.
Ja.
Och då ville hon ha kavaj som hon kunde liksom dra upp i armarna, mycket axelvadd och ingen krage.
Nej. Det är som jag.
Ja, det är så exakt som du.
Hon
vill inte ha någon krage. Nej. Och sen så till det ett par snygga byxor och en snygg kjol.
Ja.
Så. Och linnan
klack.
Under.
Alltid klack. Men hur som helst så, hon och Olly var bästa vänner, men de bråkade mycket också.
Jättemycket.
Jättemycket. De var, varannan dag var de osams, och varannan dag var de bästa vänner.
Exakt. Undrar vad det var de bråkade om.
Jag tror att de liksom, jag tror, för det var liksom typ så att en kväll kunde börja underbar, sluta katastrof. Eller tvärtom.
Ja.
Det gick på sekunden.
Exakt.
Så rökte de ihop. Så kul att ha såna relationer.
Ja, men fast jag tycker farma hade det med många.
Ja.
Men grejen är också så att en av de få som jag bråkat mycket med var farmor. Farmor kunde bli så osams på telefon. Folk var så här, vem är du pratar med? Jag bara, det är min farmor. Folk bara, men gud, man verkligen blir osams med sin farmor. Men det var liksom, hon kunde också ringa och säga så dumma saker.
Ja, jag förstår verkligen varför man blir osams med henne.
Ja, och jag kan tänka sig att det gjorde hon sina, alltså, hon var ju så här sannings, inte sanningssäga, men hon kunde ju vara så här.
Men som när jag ringer på högtalartelefon och ska berätta att jag blir tillsammans med Alex. Och hon säger så här, inte lite för intellektuell för dig. Vad ska han prata med dig?
Så kan man ju bli.
Om man så kan bara, man ju bli väldigt arg.
Ja, men grejen är så här, jag tror att med farmor var det så här, om man var på en bra plats i sitt välmående, då kunde man ta vad som helst.
Då kunde man skratta.
Var man på ett dålig plats med henne, då blev man ju totalsänkt. Då grät man ju när man gick därifrån.
Nej, men hon var ju så, bli så arg.
Och hon var ju så, men hon kunde ju också vara så här, Hanna, snurra runt så jag får se på figuren. Alltså man bara,
nej, tack.
Dra upp tröjan. Alltså man bara, vad är det du ska se på? Alltså, jag minns ju också, Hanna, kommer du ihåg? När vi var, sista gången vi träffade henne.
Ja, då var ju inte på bra humör.
Nej, och då var hon ju, för det första hade hon ju en sån här apparat som bara kunde prata genom halsen. Det var inte så kul för henne. Man ville ändå prata. Då skulle hon ju prata om vilken fantastisk figur du hade. Ja.
Det var mycket med figuren.
Alltid figuren.
Och om man snurrade, hon var ju så liksom skadad. Alltså det här, vi pratar om en människa som jobbade i modebranschen, bantade ett helt liv.
Ja.
Alltså stand up på diet, alltså inga bra, alltså det var ju inte diet som funkade. Alltså,
du vet när vi pratade om henne sist, när vi sa att hon hittade på bantning.
Ja.
Hon bara, då fick jag ju ett mejl av henne. Älskling. Eller ett sms.
Ja, det här var ju när hon levde.
När hon levde.
Bantning.
Nu tycker jag att ni har fört era lyssnare bakom ljuset. Det var inte jag som hittade på bantning. Det var James Bunting. Alltså, han hette inte det. Jag vet inte vad det var.
Ja.
Han hette ju Bunting i efternamn. Och var någon sån doktor på 1600-talet typ. Som kom på att om man typ åt lite så blev man smal.
Geni.
Bunting, det var inte jag. Då hade det kallats för Videlling. Alltså typ så. Det är tur för oss att inte Bunting hette Videlling.
Det var så jobbigt. Men det var det här som var jobbigt för henne. För hon skrev ju om Bunting hela tiden. Alltså, ja. Bunting var ju på tapeten då, kan man säga.
Nej, men hela 80-talet i tidningarna. De sålde så mycket nummer på att man skulle banta.
Ja, banta. Och det var ju hon som
hittade på. Och gymping och banting.
Ja, hon tog väl det till Sverige antagligen.
Ja.
Men hon var enormt kurvig. Och
hade såna ätstörningar.
Ja, och tränade aldrig. Och var inte liksom sund eller så på något sätt. Alltså hon drack gin och tonic och rökte åt bullar liksom.
Ja, och det finns ingen i hela världshistorien som älskade mat så mycket som
nej.
Hon. Nej.
Och så var hon besatt. Hon bara, Amanda, för snurra så vill jag få se din figur. Och, nej men. Hur kunde du och jag bli så lika? Men vi är ju exakt samma kropp, Amanda. Det är inte klokt.
Jag
har lite större tuttar än vad du har. Dina kom aldrig ut. Men...
Nej, men alltså, jag kommer aldrig glömma när hon typ på sin 80-årsdag skulle komma ut i underkläder inför typ Gustav och bara, är jag inte väldigt välbevarad för att vara 80? Tyckte hon var snygg. Och så var det någon pose. Ja. Men hon hade ju spetsunderkläder tills dagen hon dog.
Absolut, var det. Hon var så här på sjukhuset. Ja.
Ja. Hon tyckte inte det var trevligt. Nej, men hon var ju någonstans i så här.
Vi måste göra kunnat, film om henne.
Men man hade ju önskat att hon någon gång hade kunnat bli nöjd.
Ja.
Hon blev ju smal när hon blev sjuk. Hon fick ju cancer.
Hon sa att det var faktiskt ironin i det hela. För då var ju, och ibland kunde hon prata på ett väldigt klart synsätt.
Absolut.
Och ibland så var hon bara rolig och knasig. Men då sa hon så här, tänk att jag som har gått på diet ett helt liv blev smal först när jag var döende och fick cancer.
Ja.
Och jag kan säga att nu får jag knappt i mig mat. Det här är inget liv. Det är inte så att jag mår bättre nu när jag är smal.
Nej, men jag tänker faktiskt på det jättemycket, vilket kan vara en lärdom av det. För att jag har ju gått ner massa kilo nu. Om man lever ett helt liv och tänker så här, när jag blir smal så kommer jag bli lycklig.
Mm.
För det, alltså den hjärnekvationen tror jag att väldigt, väldigt många går med.
Nej, men Hanna, jag har till och med haft så här, om jag är smalare på fredag, det här alltså måndagen, då kommer jag roligare på festen.
Men exakt.
Nej, men alltså den har varit absolut högst relevant i mitt liv.
Nej, men, och då kan jag känna så här, ja, men, och så har jag gjort det här liksom, för hälsan och hit och dit. Och så jag tycker att jag är liksom, jättesnygg. Men i min hjärna, jättemånga dagar, så är det noll skillnad för liksom, 25 kilo sen.
Nej, men alltså vi var ju ute och provade kläder här i söndags. Och du såg alltså på riktigt så här förvånad ut när du drog på en kjol i liksom en helt annan storlek.
Ja,
som att du hade missat hela det här.
Amanda, jag beställde jeans. Kilorna. Alltså klickade hem jeans för jag var så här, jag måste ha nya jeans.
Ja.
Och tänkte så här, nej men det här måste vara min storlek på riktigt. Och visa sig att alltså det var fyra storlekar för stort. Ja. Förstår? Nej, men... alltså så här, så att hjärnan alltså man får inte tänka, alltså så här, jag tror att hjärnan spelar en själv ett sånt stort spratt när det gäller det här.
Mm.
För att om man istället kunde vara så här, i den här viktlängd bla 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 ekvationen så är jag en hälsosam typ.
Ja.
Om man bara kunde vara där, frysa det, för det är så här, det behöver inte vara jättesmal eller alltså så man kan liksom hitta så här, där är man så. Frysa den och bara titta på den istället för att det är så här, det sjuka är att det är svårt att se det. Sen förstår jag att man kan se på andra.
När jag var föräldralös, tänkte jag säga barnlös och hade lite mer tid, då sminkade jag mig. Jag tycker väldigt roligt att sminka mig.
Ja, jag också.
Vi älskar det.
Farma också.
Det var Olli som lärde oss.
Sveriges första makeup-artist.
Ja, då... Men Ollis gamla smink var ju våra leksaker.
Ja, gud. Eller gamla. Vi fick liksom nya. Nya kollektionen. Fjärr och värld och lek.
Ja. Hur som helst så sminkade jag mig då ofta sittande. Jag tycker inte om att stå upp, det vet ju du.
Mm.
Ja, sittandes med tända ljus. Just för då blir man ju så snygg i ljuset.
Det var ditt bästa trick.
Det var mitt bästa trick. För det var sista blicken jag hade av mig själv. Sen kanske man går och kissar under kvällen då.
Får chock.
Får chock. Men liksom, fast då har man kanske druckit några glas champagne, så tycker man ändå att man är rå snygg. Men det var liksom så bra att ha det som sista grej. För att jag bara såg att jag hade så här golden hudton och alltså allt det snygga som blir med tända ljus. Nu, där jag bor nu, hinner jag verkligen sitta med tända ljus. Och hissen ner 5 trappor är, den är alltså så att när folk kommer och hälsar på mig säger så här, gud vilket fruktansvärt.
Nej.
Där man ser sig själv, den spegeln.
Du får blunda 5 trappor ner.
Ja, men det är typ så. Jag tittar inte på mig själv. För jag vill inte ha det som sista bild av mig själv. Jag bara menar vad man kan... Man
ja, men, jag tror att det är jätteviktigt, Amanda. Alltså, för någonstans är det så här... Allt har bara att göra med en känsla.
Mm.
Och den känslan är ju så här... Vad man känner sig snygg och härlig i.
Ja.
Så. Och därför så är det ju så här... Med liksom... Alltså, man ska aldrig... När man ska göra någonting som känns viktigt eller så, ha det där konstiga plagget som man är lite osäker
på.
Utan man ska alltid ha det som man absolut känner sig snyggast i och liksom bäst i.
Och det är där tycker jag är så viktigt att inspireras. Som när du säger så här, ja men den här make-en vill jag ha på Grammys.
Mm.
Och världens snyggaste Michelle Williams.
Mm.
Ja, då är det då så du tror att du ser ut den kvällen.
Ja, absolut.
Det är underbart.
Ja, men, och du vet också, det kan vara för, jag tror att förra Grammys, då var det Adele.
Ja.
Då var jag Adele, för då hade jag också blivit blond alltihop.
Just det.
Nej, men så. Nej, men, för, men vet du så, det måste jag faktiskt säga så här. Att, och det där gör ju du och jag fortfarande ofta. Jag tror att vi har gjort det liksom hela livet, jag och mina kompisar. Att innan varje utgång, och då har jag varit ute mycket.
Ja.
Då vill jag sätta så här, vad är looken för ikväll?
Det är klart man vill.
Ja, och när vi jag var ute i helgen med mina tjejkompisar, med Jonna och Saga.
Ja.
Då, det är vi tre som ska gå ut och äta middag.
Ja.
Vi sätter en klädkod.
Det är så bra.
Då hade vi 90-talet för sig. Och då var det lite så här, vad är det? Vad är det? Fast då tänkte jag så här, det jag gjorde som var mitt 90-tal.
Jag kommer vara 90-tal kväll.
Det var att jag bestämde för att ha urringat, vilket jag inte har så ofta i tillfället. Och sen så nätstrumpor.
Ja.
Jag var lite inne på tiara, men tänkte att det kan bli för mycket.
På Vasahof.
På Vasahof, ja. Och men vet du vad som var så hemskt om måndag, apropå det? Som jag tänker att jag inte ska råka ut för ikväll.
Mm.
För det kan bli jättepinsamt. Vi hade ju liksom alltså, och när vi ses, jag och Saga och Jonna, Åsa brukar också vara med, men hon var sjuk. Men när framförallt vi ses, då dras jag tillbaka till 90-talet.
Ja.
Jag tror att jag kan festa som på 90-talet.
Ja.
Jag tror liksom allt.
Du tror att du är 90-talet.
Men vi blev så fulla.
Ja.
Men alltså vi blev för fulla, man. Alltså inte bara för jag alltså som man ska prata om det så här. Jag är bra på att vara full.
Ja.
Alltså jag kan dricka ganska mycket och jag blir bara uppåt, framåt, gladare.
Du får bara liksom bra fyllor.
Det brukar inte hända något konstigt håll. Den här gången blev jag vingelfull. Alltså jag vinglade,
alltså,
Amanda.
Det är så roligt. Förstår du hur långt bort det här är för mig nu?
Det är så långt borta för dig, ja.
Ja, så att jag kan inte ens förstå hur det går till. Typ.
Men det sjuka var att jag blev inte bakis. Just nu är jag på något bra ställe så att det är så här... Att jag inte blir så bakis. Men det som var så här, men vi åt ju middag och så var det jättehärligt. Och sen så gick vi vidare till en bar.
Mm.
Och det var där jag tror, för då hade vi var på toppen av liksom så här middagsfyllan och tyckte livet var så härligt och alla liksom värdar och dörrar var öppna. Ja. Liksom så. Samtidigt som vi då hade någon 90-tals liksom feeling i kroppen. Och det var då det blev hot shots och två margaritas på 10 minuter.
Nej, men det kan gå fel.
Det gick fel för hälften av oss fick gå hem. Och hälften då, vi som alltid för sig, som farmor brukar säga, jag och Jonna, vi... Hon bara, ja, men det är som vanligt. Ni är alltid längst på festen och sist i säng. Det är vi ju. Eller var ju vi. Och samma sak denna afton. Var vi längst på festen och sist i säng, kan jag säga.
Men du, jag tror så här...
Men jag känner pinsamt inför andra människor att träffa.
Nej, Hanna, det tycker inte jag du ska göra. För vet du vad jag tycker? Jag tycker så här... Jag tror att man finner sån enorm kraft. Alltså jag tror att det är ungdomens källa. Inte att göra så här varje helg.
Nej, utan varje kväll.
Varje kväll eller varje helg. Men att då och då dyka ner till en yngre ålder. Och liksom så här se att man klarade av det. Jag tror det är svinviktigt. Annars grävs de där spåren igen. Och så helt plötsligt så kommer man inte ihåg vem man var.
Jag älskar att du byter. Byter från att jag tänker så här att jag var dyngpackad till att det är ungdomens källa. Det låter så fräscht.
Visst gör det? Jag tycker det.
Fast jag tycker att du har en jättebra tanke där. För att det är ju de där sakerna och de minnena i en som håller en ung.
Men det är det jag menar. Och man får inte komma för långt ifrån det.
Nej.
Man får göra
det busiga.
Ja, och då ska man träffa gamla vänner och vara precis som man var förut. Och man behöver inte tänka på vad som är nu.
Nej, det var bara det att jag träffade några som jag tror var så nyktra.
Ja, jo, men vet du vad? De sitter här och önskar att de hade kunnat dyka ner i ungdomens källa.
Ja, sant.
Hanna, vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså... Bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor och inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig. Och det alltså jag känner mig också så här rik, för att det verkligen är så här, då vet jag så här, jag har handlat, det har kommit hem nu, jag har koll på grejerna, det kommer inte bli matsvinn, det är fina recept och allt. Alltså allt, alltså det är en sån njutning för mig, för att jag har haft sån stress runt det här med, men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna. För att när jag ser, först har jag ju, om jag har gått till en butik, sen har jag gått därifrån, sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, det där. Alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och de här lådorna kan man ju också ha som förvaring, eller barnen kan åka någon lådbil med den.
Ja. Nej, men alltså varje gång man packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda, nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Mm. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Ja, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa, alltså att det här har kommit till mig nu, Hanna. När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk, då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså så här, det som är, alltså så fort jag läser någonstans så här, what's in your beauty routine, what's in your life routine, så här, och så är det någon jättesnygg härlig kvinna man vill vara som, bara the secret is matcha.
Det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och så, er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet. Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matchalatte. Men du kan ju också dricka som vanligt matchate. Eller man kan ju blanda det i smoothies, baka kakor och alltså allt.
Och så. Vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså det är också så att den, alltså matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna. Vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså det finns hälsoeffekter som man kan se. Finare och mer glowy hy. Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
fokus och energi utspritt över hela dagen. För det är också sån här, det här är svårt att säga, men L-teaninitet.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också är naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein utan det är liksom, men man blir,
men det är också koffein. Men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen. Ja. Det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E. Vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter Fredagspodden 20 med små bokstäver. Och ger er 20% på hela orden på Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt.
Men du, får jag bara tillbaka till det vi pratade om i början av podden.
Dansen. Nej, Ryan och Leo.
Vi pratade om Leo och sen så pratade vi om
Björk. Hur kommer du säga det här till Leo? Att du kär honom längre?
Nej, men fast grejen är så här. Att jag har blivit som fin människa nu. Nu låtsas vi att jag är inte tillsammans med Alex. Men för om jag vore på Oscars.
Jag ser något här. Har du barn?
Nej!
Nej, du har inga barn.
Ingenting.
Du är inte ihop med Alex.
Nej.
Du ska på Oscarsgala. Mm. Nummer ett, det viktigaste. Vad har du för look?
Ja, men då hade jag den här, detta år.
Ja.
Hade jag verkligen velat ha liksom något mer prinsessigt. För det var ju väldigt sleek.
Väldigt?
Det var liksom så här.
Alla hade typ så här sjöjungfru-style.
Ja, något smalt och sådär. Man vill alltid se någon stor kjol. Mm. Något släp som har gått över styr och sådär.
Du, jag såg igår, vår största inspirationskälla, Urgana Shevchenko. Som är ryss. Hon hade gjort, det var så fina klänningar. Som ett korsettliv.
Ja, hon gör mycket korsetter, det älskar jag.
Med puffärm långt ner. Alltså, över så här, med bara tyll på ett helt fantastiskt sätt. Och sen var det en kjol i tyll som bredde ut sig.
Den
som
hade
var,
jag haft.
Ja, den hade haft. Mm. Och den här var i för sig grön.
Jag hade nog haft den i ljusrosa.
Mm, jag vet, det är din färg.
Men, eller kanske lavendelila. Syren.
Bra, snyggt.
Ja. Med sotade ögon. Det är så snyggt med ljuslila. Jätte. Och svart sotat, det är så snyggt tycker jag.
Och uppsatt, lite slarvig.
Ja, jag går inte utsläpp av Oscar. Alltså.
Nej, då hade du inte haft kul. Då hade det blivit
det
så
jag
som,
menar.
Som vi sa från början. Man ska inte ha pröva på något nytt.
Nej. Hur som helst då, så hade ju både Leo och Ryan varit där. Och dilemmat för mig hade varit, nu när jag blivit en äldre kvinna. Jag hade inte velat förstöra för Ryan och Eva Mendes.
Nej.
De har precis fått sitt andra barn. Han verkar inte vara knäpp med relationer.
Nej.
De har varit tillsammans jättelänge och är jättefina tillsammans.
Men du hade varit den kvinnan som hade kunnat ta honom därifrån, tänker du då?
Det låter sjukt när jag säger det. Det är som att han inte har någon barn.
Nej,
men jag bara menar så här, vem man ska gå på.
Ja, men exakt. Nej, men det vill
jag
man
vet
inte.
Hur obehagligt själv det är om någon skulle gå på ens man.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Nej, men alltså grejen är så här. Det är som att man i hjärnan inte kan förstå vad det innebär att någon är gift och har barn.
Nej.
Förrän man själv är där.
Det är så jag menar. Ja. Så att även om jag hade nu valt honom istället, för jag tror att jag hade haft ett roligare liv med honom.
Mm.
Så hade jag nog, för Leo, han har ju bara sporadiska, det är liksom bara en på en. Mm. Det är ingenting som rotar sig.
Nej.
Jag hade inte haft. Förstår du?
Jag förstår.
Och då hade jag ändå känt att jag kanske är one in a million som inte är fotomodell. Som alla han ser ut. Som är på Victoria's Secret. Som kan förstå, som kan lära honom vad kärlek är.
Ja, jag förstår.
Tämjan tiger.
Det är det du hade gått på då?
Jag hade fått göra det.
Ja, det
men jag hade ju hellre velat ta Ryan.
Ja. Men om man då tänker så här, om båda hade varit singlar, då hade det varit underbart med Ryan.
Ja.
Men då kanske hade det räckt för dig att Ryan bara sa till dig så här. Om jag inte hade haft Eva, då hade det varit du och jag.
Det hade jag levt på
jättemycket. Nej, men du förstår. För det där kan man ju också vara så här. Om man då, vi säger du och Ryan hamnar i en bar. Ni är väl liksom, och han bara så här.
Alltså förstår du hur kär man skulle bli när han tittar på en?
Nej, men
mer den där blicken. Och,
fast jag har ju
jag
helt.
Jag orkar inte.
Jag är ju helt. Jag är så kär i Jamie Dornan. Så att, liksom, för mig så är det liksom så här, du kan prata om Ryan,
du
kan prata
om en annan.
Ja. Alltså, jag och Jamie Där, har han barn eller? Jag har inte fattat om han har det.
Jag skickade en bild till dig igår när jag såg honom på en Chanel-middag med
Jag vet inte hur gammal han är. Jag måste googla honom direkt.
Ja. Då såg jag honom på, sitta på en middag med Derek Blasberg.
Då kändes det så nära.
Ja, för då tänkte jag, jag vet, är vår kompis Elin Kling. Hon är jättebra kompis med Derek.
Ja.
Alltså de är polare, Hanna. Då tänkte jag så här.
Jobbigt när man googlar och det kommer fram så här. När jag ser hur jag själv har googlat om Timmy Dornen. Jamie Dornan wife. Gud, han är jätteung, Amanda.
Det gör ingenting.
Han är 82, han är bara 34 år.
7 år yngre än dig.
Ja, det är inte så farligt.
Du, Susan Sarandon är tillsammans med en 30 år yngre. Och hon var så jävla snygg, såg jag häromdagen.
Ja.
Nej, det är 7 år, Hanna, det är ingenting.
Nej, bra.
Det är som Eva Mendes och Ryan.
Ja, precis.
De är 8 år, tror jag. Hur som helst.
Han har modellat för Calvin Klein.
Klart
med är. Både Kate Moss och Eva Mendes.
Nej.
Hallå.
Det
var grejer jag inte visste om Jamie.
Men hur som helst så kände jag att Jamie inte var långt ifrån dig när jag skickade den här bilden. Jag ville bara peppa dig lite grann för det.
Vad är det här att du har hållit på med så här Hollywood-kärlekar just nu?
Ja, men det är du som har startat igång det. Det är faktiskt det. Nu har jag blivit inspirerad.
Det är ingenting att göra.
Jag är gravid.
Ja.
Då har man konstiga tankar.
Ja. Och jag vet inte varför jag har fått konstiga tankar.
Nej. Men får jag bara komma tillbaka? Jag skulle egentligen inte prata om vem jag skulle välja. Det jag skulle prata om var att det hände mig en sak förra veckan. Då vi tog en bild av mig som Beyoncé.
Ja.
Det var jättekul.
Det var superkul.
Ja, ja. Med våra nya bikinis.
Ja.
Och jag var jag var ju nervös för det där. Men Malin Eklund var så här, nu gör du det här, Amanda. Nu har jag beställt en blomvägg, nu kör vi.
Ja. Nej, men det fanns, du kunde inte säga nej.
Nej, och jag är jätteglad att jag inte sa nej.
Ja, men det var ju så kul.
För det var så himla roligt.
Men du, och jag läste också en underbar intervju med dig någonstans igår. Ja, nej, men då tyckte jag att det var så härligt, för det var också så här att, vet du, så ibland så tycker jag att det är så befriande, just som du sa där då, att så här, vi visar upp bikinisar som inte är för gravida eller inte så här, men här är jag i min gravidkropp och jag är härlig bara.
Ja.
Låt oss vara lite naknare ibland.
Ja, det är jättehärligt. Och ibland skyddas man ju av en mage, för då känns det inte alls som att det är samma nakenhet. Alltså, förstår du vad jag menar? För att, ja, hur som helst så, typ dagen efter eller någonting, så skrevs det en text om det här av i Aftonbladet, en ledare av Jonna Sima. Och det som är grejen med hela den här texten,
kan inte berätta vad det stod, för jag har inte läst texten. Jag bara så här såg och så bara tänkte så här, gud, var det var någon som tog in något fel håll, och så orkade inte ens gå in.
Nej,
i
men
det.
Då kan jag läsa det viktigaste ur texten. Då berättar hon först att när Beyoncé avslöjade för världen att hon och maken Jay-Z väntar tvillingar, så gjorde hon det med ett vackert iscensatt foto. På bilden sitter Beyoncé underklädd på knä framför en båge av vackra blommor. Händerna vilar på den putande bara magen, och över ansiktet har hon ett transparent slöja i mintgrönt. Konstexperter världen över anlitades för att tolka superstjärnas budskap. Bilden ska signalera kvinnlighet och föra tankarna till renässansen, menade de. Flera pekade på likheter med Sandro Botticellis ikoniska Venus födelse. Det är en väldigt sofistikerad bild och mycket uttänkt, tror jag, som Margareta Rossholm Lagerlöf, professor i konsthistoria i SVT:s kulturnyheter. Ja, och då så skriver hon så här, att jag då publicerade min egen bild av den här Beyoncé, och att det blev en kopia, att jag sitter där men syftet var att kränga bikinis. Och då hon började då fnissa åt liksom pastischen. Men sen var det något som verkligen skavde henne. Jonna Sima. Ja. Den saknade humorn. Så livsviktig självdistansen. Och vi har ju, du och jag, Hanna Widell och Amanda Schulman, podcast och tv-program, kläder, böcker, lådvin. Allt går att kränga i vår värld. Ja, så det här var så hemskt för henne då. Beyoncé är en av världens mest beundrade kvinnor. Och jag är bara ett omvittnat PR-snille.
Men.
Jo. Man behöver varken vara jante eller lutter för att tycka att det är åtminstone en smula övermaga att placera sig jämte en av vår tids största musikaliska stjärnor och feministiska ikoner. Talang lånar, geni i själ, sa förvisso Oscar Wilde. Och det kan man ju göra. Men att bara kopiera Beyoncés symbolladdade bild rakt upp och ner som Amanda Shashoma gör känns faktiskt mest cyniskt. Detta är rätt skamlöst. Kapitaliserade på andras talang. Men det finns i och för sig ett konstbegrepp för det också. Hötorgskonst.
Och då, gud, nej, men där alltså, skymning. Nej, men det här, vilken tur att jag inte läste
den. Hanna, först alltså, skriva en ledare om det här. Det är liksom inget viktigt som har hänt. Det är inget... Det finns inget ämne egentligen.
Men det är också såhär, att tro att vi tyckte, alltså när så här, Malin då som är vd för Daisy Grace, ja, jobbar här med oss, ja, liksom såhär, du är gravid och du sammanföll med det här, så här, men att tro att det här är liv och död för oss.
Nej, men Hanna,
är det sjukaste men fast, jag
vet
har
vad,
hört?
Vet du vad som jag tycker är ändå sjukare? Att hon tror att det är liv och död för Beyoncé. Förstår du, hon har liksom missförstått lite grann också. Beyoncé är ett omvittnat PR-snille.
Gud ja.
Om någon, det är därför hon är så jävla briljant, ja. Sen står hon för massor av fantastiska saker. Men hon gör ju inte det där fotot för konstens skull. Det är så här, hur ska hon och Jay-Z berätta att de ska ha tvillingar, ja, liksom. Hon är ett PR-snille,
ja, men, jag. Tittar man på Beyoncé säger så här, hon är fruktansvärt talangfull, hon är fantastisk, hon är liksom, ja, men, hon dansar och sjunger som en gud liksom, så man älskar henne. Och hon är superfeministisk och det är alltid underbart med henne. Sen är det ju så här, hon förändrade sättet att släppa musik på,
ja.
Hon har förändrat sättet att så här, liksom, hur man gör med liksom sina shower och grejer och så vidare. Så här. Och det gör sig av liksom snillen, genisnillen över världen hela tiden. Liksom så,
klart.
På massa, massa olika sätt. Liksom så. Och det har funnits massa sådana liksom, ikoner. Men det är så här, jag vet inte så här, vad som är så stor skillnad från ingen annan jämförelse, för det är inte så att vi tror att vi är Beyoncé. Men Beyoncé säljer ju musik, hon säljer sportkläder, hon säljer jättemånga saker, och samma sak med hennes man. För att det är så
hennes man säljer vodka, har ett vodkamärke.
Alltså, ja, men det är så här, man gör nu.
Men snälla Jonna Sima, backa tillbaka lite bara här nu. För att nummer ett så är det precis det vi pratar om. Nummer två, så är det så här, om du hade lyssnat, du också förminskar oss till att vi bara vill kränga saker. Jag tror att om du hade lyssnat på den här podden så skulle du också förstå att vi står för alla de här sakerna som Beyoncé gör och kämpar jättemycket för kvinnors rättigheter och liksom psykisk ohälsa och massor av viktiga frågor som vi brinner för, som vi pratar om hela tiden. Och liksom,
men det är
brinner
ju att Jonas har satt sig någonstans och tycker att hon är för fin för vår värld då.
Ja, men hon tycker också att Beyoncé är för fin för vår värld.
Ja, hon och Beyoncé är samma.
Nej, men jag vet.
Eller är det hennes Beyoncé?
Det här jag skulle komma till, att när jag trodde att Leo var min.
Ja.
Det här är ett väldigt barnsligt beteende. Att man så här, när man upptäcker, för det, Beyoncé är allas.
Ja.
Hon är precis som Gud för oss alla.
Ja.
Hon är allas. Vi kan vara precis hur som, hon dömer ingen.
Men det är därför man blir så lycklig också, att hon är superfeministisk, hon är på alla de här sätten. För att alla som plockar en liten del av Beyoncé, sin Beyoncé, så gör det till en bättre värld på något sätt. Så. Och det är det man älskar med alla de här stora sakerna som slukar så många. Och så här. Och det är så att hon är världens största kvinnliga artist.
Ja!
Och då är det också så här, och allting som är bra men som är stort är, tycker jag, är det finaste som finns. Och som också då kan spilla över i kommersiella, eftersom det kommersiella är så himla stort.
Men hon är superkommersiell, Hanna.
Ja, jag menar, alltså, den mest kommersiella människan
liksom
man vet.
Det är liksom inte så här, och sen att ta saker, men det läskiga är att det man kan känna med såna här, när någon skriver en ledare i Aftonbladet om det här ämnet som inte var någonting.
Nej.
Det är att det finns ju en aggression. Alltså det finns ju...
Hon tog chansen.
Hon tog chansen. Ja. Hon tycker inte om mig.
Men man önskar ju också, det kan jag önska jättemycket, att då sådana som Jonna Sima var lite mer Beyoncé och skrev om bra saker i sina ledare.
Verkligen.
För det som jag blev så glad när jag läste den här artikeln som jag skrev som dig, det är just att så här, ja, men vi kämpar jättemycket för det, allt från att ja, men vi har startat den här modellagenturen Lil & Jack för att vi vill, så här, det är inte så att vi bestämmer vilka som ska få vara med i slutändan, men för att vi vill kunna så här, erbjuda marknaden massa liksom modeller som inte bara ser ut som de vi har sett så länge.
Ja.
Så. Och också så här, att vi jobbar för liksom, ja, men vi jobbar ju för massa saker, och i allting som vi gör så försöker vi liksom göra våran samhällstjänst i att kvinnor ska få det bättre på massa olika sätt, från djup till yta.
Ja.
Så är det ju.
Jag vet.
Och det här var ju också så här, verkligen en rolig blinkning till det här.
Men det är klart att det
på
var...
alla roliga sätt. Och det är så här, ja, men, och också jag tycker att det var så bjussigt av dig att sätta det där.
Ja.
Och visa sig att så här ser jag ut.
Ja, hur som helst så det, men det är väldigt läskigt. Jag och Alex pratade om att vara med i ett tv-program tillsammans. Jag vet inte, men det kommer sen i höst och sådär. Men det är väldigt läskigt, för det finns ju massa människor där ute som tycker, som stör sig på en och vad det nu kan vara. Och de kan inte bara rakt upp och ner sätta sig och skriva en elak text. Utan man måste ju göra någonting för att de ska få fog för att skriva det.
Exakt.
Och om man dyker upp i vissa sammanhang så blir det så lätt för dem. Liksom.
Ja.
För det, då händer ju det. Och jag blev lite så här, när jag läste den här Simas text, blev jag lite så här, just det, det är så här det kan vara också.
Ja.
Men sen så i alla fall, någon vecka innan också, så skrev ju Åsa Linderborg en text om Alex. Hon verkar hata Alex jättemycket på Aftonbladet.
Mm.
Och då skrev hon så här om mig. Och det var många andra som reagerade på det. Och också jag nu när jag tänker på det. Alex skrev en krönika om Ranelid i Expressen. Och då skrev hon en krönika om vad Alex skrev.
I Aftonbladet.
I Aftonbladet, förstår du?
Det var ett battle alltså.
Ja, det var ett battle. Han var ju där förut. Hon kanske är arg, jag vet inte. Men hon menar på att så här, som så många andra i teser såg man på Ranelids fåfänga. Liksom det att Karl skriver samma textrader år efter år efter år. Uppenbart ser han inte sin egen spegelbild i Ranelid. Schumann är helt upptagen av sig själv och sin vackra fru som skänkt honom underbara barn. Och det tycker jag också så här, att förminska mig till bara en vacker fru.
Mm. Det är inte
trevligt. Det tycker jag är fan helt åt helvete, Åsa Linderborg.
Ja. Men faktiskt, men det är också så här,
det är så här, alltså jag gör så otroligt mycket mer än mitt utseende.
Mm.
Tycker du inte det, Hanna?
Jo, men absolut. Men det är också åter där. Det är som att man skulle då återigen då göra Beyoncé som bara Jay-Z's vackra fru.
Ja,
istället
exakt.
För allting som hon gör.
Ja.
Och att förringa någon till någons fru bara, det är så här, då rycker man tillbaka någon till liksom 1800-talet.
Jag vet, och jag
eller
inte
70-talet liksom så.
Men det är jättemånga som reagerar på det här.
Ja.
Och varit så här, men gud, Amanda, som faktiskt, det vi gör, och vi har liksom åstadkommit jättemycket med massa saker.
Det är en så tydlig markering från hennes sida som är så här, jag kommer inte låta dig vara den här kvinnan som gör alla de här
absolut
sakerna.
Absolut.
Utan nu förpassar jag dig till att vara någons fru istället.
Absolut.
Så är det ju. Alltså,
och det är sådana som henne som gör att man inte vågar kalla sig författare även om man har skrivit två böcker.
Nej. Men eller, liksom, jag måste faktiskt säga det, Amanda, att precis där som du säger, att så här, jättemycket de senaste veckorna har handlat, så här, när, man har ju alltid saker och ting som man processar och behandlar med sig själv, ja, liksom så, på något sätt. Och jag har haft ett gnag av att det finns människor, att så jag har förstått att det finns människor som så här, då inte tycker om mig.
Nej, ja? Nej, men det är, vad tror jag känner.
Nej, men, ja, men verkligen, för du har ju verkligen varit där. Och det är så här, för att man hör någonting. Eller så här, för att, och det här pratar faktiskt, apropå våra middag i helgen, så pratar vi jättemycket om det.
För innan ni blev förbrutna.
Innan vi blev, ja, men där, någonstans mitt emellan. Så. Nej, men just det här, att så här, jag är en person som alltid har varit ganska rädd för att inte vara omtyckt. Alltså, ja, då pratar vi inte om så här, omtyckt på... Jag vill inte att någon ska vara arg på mig.
Nej.
Och jag vill inte att någon ska så här, tycka att jag har gjort fel.
Nej.
Så här, jag har det i mig, det har jag också med så här, dåliga samvete att göra. Jag har lite så här, liksom, sådana saker. Jag var ju att så här,
väldigt
med
mänskligt.
Alla i klassen.
Ja.
Liksom, så.
Snällt och mänskligt.
Ja. Sen kan jag, så här, som du och jag pratade faktiskt häromdagen om, att så här, man blir äldre och äldre och säkrare och säkrare, och att man kanske inte bryr sig så mycket om vad folk tycker. Alltså om det man gör, så här, det är en annan sida av det. Och så är det också på ett sätt. Men då att jag så här, när jag har gått in i mina yogaklasser så, här, så har jag jobbat mycket med att jag förstår att det finns folk som då inte tycker att jag är, vad de nu tycker, är snäll duktig. Eller, alltså vad det nu är liksom så. Och hur jag i mig själv ska hantera det, för att jag tycker att det är obehagligt.
Ja.
Men det gör jag också, men jag vill inte heller att det ska hindra mig att fortsätta din och min resa är det vi gör.
Nej.
För så kan det ju vara så här, vilket jobb man än har eller i vilken kompiskrets man än har, att man då drar sig tillbaka och förminskar sig själv för att man inte orkar mer det där.
Men Hanna, det är få som orkar. Alltså, det är så här, att någon skriver en text om en i Expressen, det är inte speciellt kul.
Nej.
Alltså, det är så här, liksom, det, och det är jävligt obehagligt att man blir mer och mer rustad, men ändå när det händer så det är inget roligt.
Nej.
Det är inte alla som pallar det. Det är ingen kanske pallar det.
Nej, men man får ju så här, och då tänker jag så här, i vissa perioder så är man ju mycket mer rustad då.
Ja.
Och
ja,
andra
det är klart
perioder
att man kan
lägga
av med
det.
Saker menar jag.
Men jag förstår att du tänker igenom så här, ska vi vara med i det här programmet som bara kommer handla om oss liksom så, för att då det väcker så mycket tyckare till liv.
Mm. Då får de fart.
Men du, jag såg ju på Girls igår.
Mm. Med könen.
Med könet. Jag tänkte så mycket på om det var, jag trodde att det var en riktig snopp.
Det var en sillis. Silikon.
Ja,
för att jag såg
det var så lång också.
Ja, för att jag såg Lena Dunham la ut igår om den här skådelsen som hon menade på var den typ mest härliga människa hon någonsin träffat.
Men du, han var så lik McConaughey. Fast i ett annat utseende.
Jag tycker han var så lik han som typ vann Oscar nu.
Ja.
Okay,
brorsan.
Någonting.
Affleck.
Ja.
Jaha, gud vad spännande. Ah, i alla fall, titta på Girls sista säsongen. Den är alldeles strålande.
Då sa hon i alla fall, ge inte den här mannen silikonsnopp för att han kommer kunna dra väldigt knasiga skämt med. Det är därför jag vet att det var silikon.
Ja. Ja. Men då säger han till henne. Hon har skrivit en text om honom. Det är därför hon är där.
Ja, alltså i Girls.
I Girls. Mm. Hon har skrivit en text om en författare och han har då sagt så här, kom hem till mig för nu ska vi diskutera den här. Och där hon drar slutsatsen att han är, det här är verkligen spännande, just för hela här avsnittet handlar om det, att han är då en kvinnoförnedrande snuskhummer. Typ.
Såklart.
Så. Mm. Och han har tvingat olika människor till. Och han är så här, men fast nu måste du lyssna på min historia. Och så lyssnar man på hans historia. Och så är det någonting annat. Så kan man inte så avgöra hur det där är. Men då säger han så här, men du är ju en supersmart tjej. Eller kvinna liksom. Och du verkar vara, eller liksom så här, när jag läser vad du skriver så skriver du väldigt kul och bra. Så här. Han bara, men den här texten gjorde med dig var att du slutade berätta en historia. Istället blev du en journalist.
Ja, oh, exakt.
Och det där är ju så här. Jag, alltså så här, jag har jobbat som journalist eller, fast så här, om man tänker på Jonna Simons kanske jag inte vågar säga det trots att jag har varit chefredaktör för olika tidningar och så vidare.
Nej, men Hanna, hon skulle ju, hon kommer skriva en ledare till.
Ja, ja, ja. Om avsaknaden. Ja, men jag var ju faktiskt med i medierna i P1 och pratade om journalistiken i, så att det är så. Men i alla fall, för att den här podden då så här, det är ett skapande ju. Alltså så här, nu när man tittar på att vi har poddat i 5 år, om man drar igenom alla de där avsnitten så är ju det, vi berättar ju någon form av historia om oss själva och samtiden, så ska man kunna säga så här. Sen finns det ju de som kan skriva om det här, alltså så här, skillnaden bara på så här, vad man väljer att göra.
Ja men precis, vi hämtar mycket från vår egna hjärna och liv,
ja,
tankar och händelser.
Ja, men det är som en biografi på något sätt.
Ja,
i tal.
Exakt. Och det kan man ju, alltså,
jag har ju jämfört oss med Knausgård förut.
Menar det?
John och Simon. Så att, det är där vi känner. Och Åsa Lindeborg.
Don't do it, Hanna.
Knausgård. Beyoncé. Nej, man skapar på olika sätt.
Ja. Exakt. Och sen så kan man ju skriva om saker som andra gör.
Ja. Hon hade heller aldrig skrivit, om hon har lyssnat på den här podden, ja, och älsklingar, jag hoppas att ni är med oss nu. Hon hade aldrig kallat dig, alltså, hon hade aldrig missförstått det här med humorn.
Nej!
Om hon kände oss.
För jag är inte så himla allvarlig typ.
Inte alls?
Nej, jag är till och med inte allvarlig när jag liksom gräver i mina egna panikångestattacker för att berätta för er, för att ni ska känna att ni inte är ensamma. Jag är väldigt sällan så här jätteallvarlig.
Nej, men så här, du är allvarlig men du är inte pretentiös med din egen panikångest.
Nej, jag är inte pretentiös med
olika,
något.
Nej, men förstår du, det är två olika saker. Och det, så tror jag med hela livet, för det där, det räddar mig. Det är så här, om man skulle hålla på och tänka på att folk inte tyckte om den då. Mm. Och vara pretentiös i det.
Mm.
Det skulle bli fruktansvärt. Men istället bara vara så här, ja men nu är det så, äsch.
Mm.
Alltså vad fasen. De får väl tycka, alltså, så. Det är då du påminner, alltså, apropå att farmor är med oss här idag.
Jag vet, så, det är ju.
Hon nu har säger du vad farmor brukar säga till oss.
Hon sa alltid så här, säger tydligen fortfarande uppifrån himlen, att om folk snackar skit om dig älskling, då ska du bli så glad. För det betyder bara att du är en speciell person.
och har gjort något jättebra.
Mm. Så är det.
Mm. Och den måste man ju bära med sig då hela tiden.
Det här
tycker
jag man ska bära med sig av, alltså skit i oss, tänk på er själva. Det är liksom, det gör ont att växa. Det gör ont att liksom ni får ett bra jobb eller ni får ett någonting som folk kan bli avundsjuka på. Det är inte alltid bara glädje.
Nej, och man kan inte vara älskad av alla.
Nej, men vet du, jag tror inte man ska vara det.
Man vill inte det heller. För att, och vet du, varje gång man tar i lite för att man måste eller står upp för sig själv och så, folk blir retade av det.
Galna.
Mm.
Men det man
däremot, att man
det
har
man
gjort
däremot
det.
Kan träna på för sin egen personlighets skull, så man inte ska bli samma, det är att bli istället inspirerad och avundsjuk på det här härliga sättet. Att,
ja.
Som man kan erkänna.
Ja, det är underbart. Nej, men inspirationsavundsjukan,
ja.
Det är den bästa.
Den är fantastisk.
För det driver en till vad som helst.
Ja, ja.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Det var skönt att podda då, för jag kände att nervositeten la sig lite.
För Grammis,
ja. Vår mamma som är exekutiv producent, hon har ringt här under podden också.
Jag vet.
Man blir nervös.
Ja, det är jätte... Jag hoppas inte någon fel i bussen.
Nej, det vill man inte.
OB-bussen.
Men ni kommer ju få höra allt om efter Grammis efter det här då.
Ja,
ja.
Det är så vi får göra.
Galatider och vitamintider är det samtidigt.
Mm. Det är en perfekt kombo.
Eller hur? Ja. Eller hur? Hörrni älsklingar, ha en underbar, underbar helg. Vi hörs snart igen.
Det gör vi. Puss och kram. Hej.
Sjön låg helt stilla. Ingen människa var vaken. Vi sköt ut båten. Det var brorsan och jag. Och sen rodde han ut. Våra röster försvann. Dimman och lukten av fiskfjäll och kära.
Producerat av Perfect Day Media.